Värvet görs i samarbete med Acast.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com.
If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Värvet sponsras av SAS EuroBonus och SAS EuroBonus Mastercard. Och det här är ett budskap som jag tänker kan vara bra för den som antingen gillar guldkant på till exempel tillvaron eller för den som gillar att slå två flugor i en smäll. Om jag tittar på vad jag gör av mig under en dag så är det typ 85% mat. Kanske tar jag en kaffe ute och relativt ofta unnar jag mig en lunch, men framförallt så handlar jag middagskäk och det blir nästan alltid ungefär 327 kronor. Och jag är förvisso med i alla mataffärers kundklubbar, så jag får väl något slags luddig poäng på mina köp, men får jag poäng på allt, överallt? Jag får ju inte det, och det är dumt, för visst, EuroBonus kan användas till resor, lounger och uppgraderingar, men otroligt mycket mer, som att bo på något av de 250 000 anslutna hotellen som finns att välja mellan. Perfekt om man vill ha en staycation med sin partner eller så. Och just nu, mellan 23 april och 5 maj, får du 5 000 EuroBonus extra poäng om du ansöker om ett SAS EuroBonus Mastercard kreditkort. Kreditkortet som ges ut av SEB Kort Bank AB, där effektiv ränta är 19,27%. Vilket exempelvis blir 47 108 kronor om du använder 40 000 i kredit i ett år. Men det är förstås inget tvång att utnyttja krediten. Få poäng på allt överallt och du börjar på saseurobonusmastercard.se. saseurobonusmastercard.se. Tack SAS EuroBonus och SAS EuroBonus Mastercard. Värvet presenteras i samarbete med Nasonex, utomhusmöjliggöraren, som de inte kallar sig av någon märklig anledning. Men det är i alla fall Sveriges mest köpta antiinflammatoriska nässpray mot allergisk snuva. Och nu kommer ett litet test, så fram med papper och penna du som lyssnar, nu kör vi. Fråga 1. Vill du vara ute mer i naturen? Fråga 2. Sitter du framför en skärm lite för mycket? Fråga 3. Är du allergisk? Om du har svarat ja på någon av frågorna så tycker jag att du ska bege dig till beanoutsider.se. Jag vill för övrigt poängtera att Nasonex nässpray är ett receptfritt läkemedel från 18 år för behandling av symptom vid säsongsbunden och perenn allergisk snuva. Rådfråga läkare om du är eller tror dig vara gravid eller ammar, eller om du planerar att skaffa barn, har en obehandlad infektion i näsan, nyligen har genomgått en näsoperation eller har en skada i näsan. Får ingen effekt inom 14 dagar eller om du redan använder läkemedel med kortison ska du kontakta läkare. Använd ej mer än 3 månader utan läkarkontakt. Stort tack Nasonex och beanoutsider.se.
Jag tror att jag övertänker sånt här mer än andra, men jag gillar att placera mig själv i sammanhang där folk inte alltid förväntar sig att någon som ser ut som jag ska vara och där jag ska vara bra. Alltså oavsett om det är ung tjej med invandrarbakgrund i fotbollsstudio, ännu mer ung tjej med invandrarbakgrund i På spåret som faktiskt kan lite grejer. Man kan typ bara överraska och det är rätt nice.
Vi Visst, hon hade ett gediget fotbollsintresse sedan barnsben, men antal direktsända tv-timmar hon hade under bältet som programledare när hon för 5 år sedan tog plats i Viaplays Premier League-studio -0. Och det är då i en bransch som gissningsvis i princip innehåller lika många experter som tittare. Och hur Jennifer Kutchukaslands inkorg såg ut under den tiden kom vi till, liksom att tacka ja till att vara med i tv-frågesport och via Play-koncernens ekonomiska kris inifrån. Skriverierna har varit många. Det avhandlas i Värvet 621 med Jennifer Kutchukasland. Du, har det varit något sånt där rabbit hole i natt som höll dig från nattsömnen?
Nej, faktiskt inte. Alltså jag brukar alltid säga det till folk. Jag är ju en nattuggla, så allt håller mig ifrån nattsömnen. Jag tror att jag ändå var ganska duktig i natt, säger jag, och det betyder att jag la mig vid 2 och sen scrollade en halvtimme. Och det var inget liksom specifikt, utan jag gjorde rundan. Du vet, folk man inte följer men ändå går in och tittar på vad de har haft för sig.
Jag vet typ inte det.
Men jo, det måste det du göra. Jobbigt.
Nej, jag har nog faktiskt ingen sån. Jag har många andra grejer som ger mig...
Det kanske hedrar dig.
Ger det här dig ångest?
Om det ger mig ångest?
Ja.
Nej, det är mer att man känner sig lite dum. För då blir jag så här, varför följer jag inte bara de här människorna? Så får jag upp... Men jag gillar typ att kunna välja själv när jag ska gå in och ta del av innehåll. Så det är ingen markering mot att säga, nej, dig vill jag inte följa, jag vill snoka. Utan mer bara så här, istället för att vara fast i scrollandet så kan jag välja tidpunkter när jag ska ägna mig åt det. Okay. Inbilla jag mig själv. Ja.
Kommer jag få några namn?
Nej, det kommer du inte
nej.
Få. Men jag såg att du hade varit inne och likat några bilder på mig.
Idag, lite random.
Ja, och först tänkte jag, nej, nu har han råkat lika något långt bak i sig och vet inte om det. Och avslöjat sig själv med att göra väldigt mycket sista minuten research. Mm. Det var det som hände.
Ja.
Ja, bara så att vi vet att jag vet det.
Ja, fast... men jag... du får det låta
nu blir
som
du
att,
pressad.
Nej, du får det låta som att jag var slarvig.
Ja.
För mig var det här ett otroligt steg framåt.
Ja.
Alltså att jag överhuvudtaget kollade dina sociala medier.
Ja.
Så gammaldags är jag.
Jag fattar.
Att de brukar liksom inte... De
ingå
brukar inte vara med i min runda.
Nej, intressant.
Min så kallade RR, research-runda.
Ja.
Nej, men så att ja, nej, jag har många laster, men för mycket scrollande i sociala medier är inte en av dem.
Nej. Grattis.
Tack så mycket. Men du, hur mår du då?
Just nu mår jag bra.
Mm.
Inte mer än så.
Life work balance, frågetecken.
Ja, den det är nog en av anledningarna till att jag faktiskt mår bra, för att den är väldigt god just nu. Det är mycket jobb, men väldigt mycket mindre jobb än vad det har varit tidigare. Så på väldigt sunda nivåer nu, och jag har väldigt stor frihet över min tid och hur mycket jag vill jobba och när jag vill jobba och med vad jag vill jobba med. Så jag har reflekterat lite över det den senaste tiden, att jag är på en väldigt bra plats i mitt yrkesliv just nu.
Och om du tar då en sändning för mycket så att säga, händer det?
Det händer absolut.
Och alltså, vad händer med ditt mående?
Man är trött i några dagar och sen är man lite grinig och lite otrevlig kanske mot folk som råkar komma i ens väg. Men jag är väldigt bra på att stänga in mig själv efter sådana perioder när det har varit mycket jobb och liksom bara... nästan gå in som i ett vaderat rum och liksom inte ha någon kontakt med omvärlden. Så jag har mina metoder för att parera det.
Men det verkar ju vara liksom, jag menar, en del mästerskap och sånt där, då är det väl liksom... Alltså,
att man kan jobba 35 dagar i rad, ja.
Hur tacklar man det?
Nej, men jag vet inte. Man vet om att det är så på förhand och då är det liksom inte så mycket... att göra någonting åt det. Man har tackat ja till det. Det är inte optimalt. Det är klart inte optimalt. Och särskilt för att ofta när man är iväg sådär på ett mästerskap. Senast jag var det var förra sommaren. Och då var jag på Nya Zeeland och i Australien för fotbolls-VM för damer.
Just det.
Och då är jag liksom på Nya Zeeland och i Australien för första gången i livet. Sannolikt för enda gången i livet. Och kan typ inte ta in det helt och hållet för att jag måste jobba varje dag.
Mm.
Så ibland kan det nästan vara det som är lite mer surt än att man är trött och sliten. Men att man bara känner att man alla säger till en att det du får göra nu är skithäftigt, och det är skithäftigt, men det hade kunnat vara ännu häftigare om det inte hade varit lika mycket att göra på något sätt.
Mm. Men vad hade lösningen varit då? Alltså att
man är fler människor alltid. Okay. Det är väl alltid svaret. Men jag är också så, jag hade inte velat det, tror jag. För att jag är lite odräglig själv då på det sättet att jag vill göra allt som går att göra själv. Mm. Men man hittar tricks. Alltså det svåra är inte i ett sånt läge är sällan att man jobbar 35 dagar i rad. Det är att man faktiskt, tycker jag då, det jobbiga att man är iväg i 35 dagar i rad med kollegor som man älskar kanske och tycker väldigt mycket om eller som man inte alltid har valt. Oavsett vilket så är det ju inte normalt att umgås så tätt och så intensivt med kollegor. Så där i ligger alltid utmaningen att inte bli galna på varandra och att inte känna att man måste sitta liksom i varandras knän vid varje måltid. Ja, det är svårt.
Ja, okay.
Alla har lite olika preferenser där, har man också lärt sig. Men som sagt, jag stänger gärna in mig i mitt tysta rum.
Ja, men är du lite då introvert? Liksom?
Ja, eller mycket skulle jag nog mycket. Säga. Ja. Jag vet inte, jag tycker alltid det känns töntigt att säga om sig själv. För att det är som att man tycker att man är lite svårare än alla andra. Mm. Men jag tror att alla som känner mig skulle hålla med om den beskrivningen. Så jag får väl liksom bara svälja det och kalla mig själv för det.
Jag har ju alltid haft svårt för människor, eller som då till exempel någon som jag kanske lever nära, som menar att hen bara är introvert. För jag tänker mig att alla människor är båda och, men att man kanske har ascendenten i det extroverta i mitt fall då.
Ja. Nej, men alltså, det är klart jag gillar människor. Nej, det är inte så klart att jag gillar människor. Jag ångrade att jag sa det precis. Nej, men så här, hade du frågat mig för 10 år sedan så hade jag varit stenhård och varit så här, nej, får inte alls energi av att träffa människor, hatar liksom stora sociala sammanhang där man måste mingla och vara trevlig och fråga folk man inte känner vad de gör om dagarna.
Och hade jag frågat dig för 10 år sedan, då hade du precis haft 25-årsfest.
Exakt.
Senast du hade fest.
Och varit helt utmattad efter det. Exakt. Okay. Jag hade ingen fest efter det, för att det var så påfrestande uppenbarligen. Men jag har mognat i att inte känna att jag faktiskt behöver tillskriva mig själv fasta epitet. Ja, jag är introvert i grunden, men självklart tycker även jag att det kan vara kul att gå ut och käka middag och gå på någon gala och sådär. Och att jag kan vara glad efter det och inte liksom socialt utmattad. Men jag vet inte, det kan ju också bara vara att man förändras med tiden. Mm. Lite grann har min yrkesroll krävt att jag har liksom förändrat den grejen också. För att man måste, i min roll måste man ju typ ta hand om andra människor och vara den som nästan är en värdinna på något sätt. Och tidigare har jag väl skyggat det ganska mycket och velat vara i hörnet av ett rum.
Sen kan man väl tänka sig också att, jag menar, när du, även om det har varit nedskärningar på din arbetsplats säkert på olika sätt, och det skulle jag gärna vilja prata med dig om också, så är det ändå en grupp, ett grupparbete på något sätt.
Ja, exakt. Ja, men faktiskt, det har jag inte ens tänkt på, men att börja jobba med TV var nog liksom det viktigaste steget för att jag skulle slappa på min, liksom, mitt självständighetsfokus och det är bara jag som kan. För det går inte. Man kan inte göra TV själv. Det är fysiskt omöjligt och ingen vill att man ska göra det. Och man är omgiven av folk som kan göra vissa saker mycket, mycket bättre än vad man själv skulle kunna göra. Så du har helt rätt i det. Att det är typ den bästa skolan om man nu känner att man vill utmana sitt ego. Mm. Ja.
Så det var svaret på frågan hur du mår. Ungefär.
Ja, ganska välmående.
Ja,
jag tror.
Hur mår den fotboll som du bevakar?
Det beror på vem man frågar och det beror på liksom, är man i glaset halvfullt eller halvtomt. Om man bara ser till fotbollen, sporten, ligan, den engelska som jag i huvudsak bevakar, så mår den väldigt bra. utifrån att den är världens mest populära fotbollsliga. Liksom fler som tittar nu än någonsin tidigare.
Bättre spelare,
bättre fotboll.
Mer pengar,
vet inte om det liksom är en värdemätare. Det är det ju såklart, det är ju den optimala värdemätaren. Den kanske inte på, skit i det. Men den mår också bra utifrån att det finns en konkurrens som gör att det är mer spännande än någonsin den här säsongen. Så om man bara ser till spelet så är den jättevälmående. Om man ser till många av faktorerna bakom att det har kunnat bli så att det är de bästa spelarna, de bästa tränarna och att man har sprungit iväg från de andra toppligorna i Europa, ja, men då hittar man nog ganska mycket problematiska anledningar till det. Mm. Många sjukdomar som skapat någon sorts förruttnelse i den moderna fotbollen.
Mm. Nu för att ta i beaktande att jag är ganska oinsatt i din, liksom, i fotbollsvärlden generellt. Men jag förstår ju att vi då till exempel pratar om liksom Saudi-pengar och sånt. Finns det finare och fulare pengar? För jag menar, Saudi-klubbar, Newcastle till exempel är väl en sån.
Ja.
Deras fans tycker väl det är toppen bara?
Alltså så här, ja, det är så svårt med Newcastle också. För de har haft det jobbigt. Okay. Deras fans har haft det jobbigt i väldigt, väldigt många år.
Men ja, nu råkade jag bara säga Newcastle, men vad är problemet?
Nej, men problemet är ju med, om vi tar Newcastle som exempel, att som supporter förstår jag ju att man kan bli väldigt kluven. För får man en ny ägare så vet man, och en ägare som är tydlig med att den vill investera pengar i klubben och som man vet har de pengarna, ja, men det är klart att det låter som jackpot, en dröm. Men jag tror inte att man bara ska ta för givet att alla fotbollssupportrar i Newcastle därmed är liksom idioter och blundar för vad som är problematiskt med just de saudiska ägarna och framförallt vad som är problematiskt med liksom det som sker i Saudiarabien i stort. Men det är också så svårt, för de har ju liksom inget val faktiskt i det här. Det spelar ingen roll vad de tycker. Det är klart att de skulle kunna ha protestskyltar och hålla små demonstrationer, och det har vissa grupper gjort när det här blev klart. Men jag tror inte att det hade lett till någon faktisk förändring ändå. Och då är det så här, ska de behöva ge upp fotbollslaget som ju är deras, som de har hejat på sen, ja, men i 20, 30, 50 år i vissa fall. Jag vet inte, det är kluvet. Problemet är ju förstås att det finns en baktanke från de saudiska ägarna i allt det här som ju handlar om att försöka distrahera folk från det som pågår i Saudiarabien genom att visa upp att det här är vi också. Vi är också ägare till en fotbollsklubb och investerar i den och tycker att det är kul och härligt och sådär.
Är det här så kallad sportswatching?
Exakt, sportvett som Olof Lund skrivit väldigt mycket om de senaste åren. Bäst i Sverige på att förklara de här sakerna. Och ja, och det där har ju liksom tyvärr då förpestat liksom fotbollen lite grann och gör att väldigt många människor som är medvetna om såna här saker och som vill veta, som inte vill ha skygglappar på, kanske fått lite avsmak för den.
Men det kommer väl inte gå tillbaka?
Det är svårt. Jag har ändå, alltså, i och med att det här har blivit så intressant för så många utländska ägare och nationer och statsmakter, men också bara vanliga rika företagare att köpa sig in i Premier League. Jag tror faktiskt inte Premier League och liksom England var helt beredda på det. Så de hann inte riktigt sätta upp ett ordentligt regelverk innan det här hände. Men det pågår ändå, alltså, ganska långt utvecklade diskussioner i England nu om att sätta upp ett tydligare regelverk för vilka som ska få köpa in sig i Premier League-klubbar och att man gör ägartest, som man kallar det. Sen vad kriterierna är har inte jag stenkoll på. Jag tror inte att de är helt fastställda än. Men jag vet inte om de kommer lyckas, om de får igenom ett nytt regelverk som säger att det får inte vara en liksom statsägd fond som äger Newcastle United, om de liksom kan tvingas sälja klubben eller om det som är gjort men att det får inte hända igen.
Nej, just det. Mm.
Svårt. Väldigt alltså så här, det är skitviktigt att vi pratar om det. Det är viktigt att sånt här lyfts. För det känns som att supportrar idag och journalister idag ändå är mer medvetna om de här sakerna än någonsin tidigare. Men det är så tråkigt, för ingen av oss vill ju prata om det egentligen. Det var ju inte därför vi blev fotbollssupportrar. Så jag är också så kluven till hur mycket uppmärksamhet man ska ge det. Även om vi såklart måste liksom belysa problematiken. Vi har det ansvaret ändå. Men det är, ja, vi brottas lite med det hela tiden när vi gör våra sändningar. För att folk slår ju på en match mellan Newcastle och Liverpool för att få höra oss prata om fotboll. Inte om problemen i Saudiarabien.
Nej, jag fattar.
Så, nej.
Men, och det är väl inte bara Newcastle, det är inte bara Alexander Isak som är problemet, nej, så att säga. Eller hans klubb.
Nej, nej, vi ser exempel på det här. Alltså PSG i Frankrike. Vi vet att liksom saudiska krafter även försökte ta sig in i Manchester United, som ju är liksom världens största fotbollsklubb, alla kategorier i princip. Så nej, det är ett utbrett problem. Det är ju också ett problem om man ser liksom bortom klubblagsfotbollen, vilket inflytande de här pengarna har över liksom de högst bestämmande krafterna inom fotbollen med FIFA och UEFA som ger bort stora mästerskap till tveksamma länder i Mellanöstern till exempel. Mm.
Okej, okay. Så fotbollen mår både bra och dåligt?
Ja, fotbollen mår bra, fotbollsfabriken mår sämre. Mm. Så kan man kanske sammanfatta det. Mm.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Värvet samarbetar med Allente, en extremt härlig streamingtjänst. För det som är så bra med den är att du kan varva, och jag ska förklara hur jag menar. Jag vet inte hur du tittar på tv, men hemma hos oss är vi lite periodare liksom. Halkar in på någon tv-serie på Sky Showtime och sen är det massa aktiviteter på kvällarna, så det tar ett par, tre veckor, en månad att bli klar med den. Och då ligger ju liksom HBO Max till exempel i träda. Vi betalar för den men använder den inte. Tänk om man... Nej, det går ju förstås inte. Jo, det går visst. Med Allente samlar du streamingtjänster och vanliga tv-kanaler i ett paket i en app. Och deras magiska flexpaket gör att du alltså kan byta ut och växla mellan streamingtjänster utan extra kostnad varje månad. Ha Sky Showtime en månad. Byt sen till HBO Max eller Discovery Plus till exempel. Du kan testa det här idag utan bindningstid. Med rabattkoden VERVET100 får du dessutom 100 kronor i rabatt i månaden i ett halvår på Allentes flexpaket. Du läser mer och kommer igång på allente.se/stream. Tack Allente!
Var börjar och slutar ditt fotbollsintresse?
Jag bevakar ju den engelska ligafotbollen i huvudsak. liksom till 90% skulle jag säga att det ändå är mitt jobb. Men numera också den svenska landslagsfotbollen. Framförallt på här sidan, men har också som sagt varit inne och nosat på damlandslaget. Det är ju komplicerat hur det här funkar i tv-världen, för allt handlar om så kallade rättigheter. Vilka har rätten att sända vilka matcher och ligor och landslag? Och i vissa fall, som i fallet Premier League, så har vi haft den rättigheten på Viaplay svinlänge, sedan 2010, och har också, tror jag, ett kontrakt just nu som sträcker sig till 2028. Så då vet vi att det här är vårt och vi kommer ha det väldigt länge. Medan med Champions League till exempel, som just nu sänds på TV4, men deras kontrakt går ut efter den här säsongen och ingen vet just nu vart det kommer sändas nästa säsong.
Kan dina ägare motivera för sina ägare att liksom vara med i den, med tanke på hur det ser ut?
Ja, det är en svår fråga. Vi är alla nyfikna. Jag är liksom för långt ner i hierarkin för att veta, men i mitt huvud, om de frågade mig, så skulle jag säga ja. Jag vill tro att ni kan motivera det. Dels för att vi verkligen, verkligen vill jobba med den här turneringen, men också för att det skulle innebära att vi kunde erbjuda ett paket till våra tittare där de allra mest populära fotbollsturneringarna faktiskt finns exklusivt hos Viaplay. Mm. Men det är komplicerat. Det är mycket pengar det handlar om i de här sammanhangen. Så vi får se. Men så för att svara på frågan, just nu är det den engelska ligafotbollen och landslaget som ingår i mitt bevakningsområde och som också är det jag i huvudsak är intresserad av. Jag skulle inte egentligen vilja jobba med någon annan fotboll.
Men med det sagt, liksom, för att jag menar, privat, är världen då lite större så att säga? Alltså, sträcker den sig till Spanien, Sverige och så vidare? Eller?
För mitt intresse? Exakt. Nej. Inte alls.
Nej, du skiter,
utan jag skiter fullständigt i Allsvenskan och La Liga och okay. Serie A.
Och på riktigt skiter du i det?
Ja.
Ja, men okay. Ja.
Alltså, så här, hade du frågat mig typ för 5 år sedan, när jag fortfarande var ganska ny i rutan och hade mycket att bevisa, så hade jag behövt säga att jag sitter och kollar på allt. Och hade du frågat mig för 5 år sedan, så satt jag typ och kollade på allt, för att jag tyckte att det var viktigt då att vara så insatt som möjligt.
Utbränd, frågetecken.
Nej, men bara lite uttråkad snarare. För din, vet du hur mycket fotboll det spelas på en vecka?
Ja, men jag har förstått att det är en del.
Ja, men man, alltså så här, om vi bara tar de ligorna du rabblade upp nu, så är det ju 30 matcher på en vecka. Och alla typ går att se på svensk tv numera. Och det, jag säger inte att jag satt och kollade på 30 matcher i veckan, men jag kanske satt och kollade på 15 matcher på en vecka och insåg att det inte nödvändigtvis gör mig till en bättre reporter eller programledare, utan det som kanske gör mig till en bättre reporter och programledare är om jag tar in andra medier och andra program och inte bara glor på fotboll dag ut och dag in. Så jag har blivit mycket smartare och selektiv med vad jag tittar på, för att jag tror att jag ska bli galen annars.
Är det inte liksom, fast det är klart, du är mer kanske ett ankare än en expert, men är det inte lite härligt då? Jag menar, om du hade haft ett bredare intresse än bara Premier League, då hade ju Alexander Isak varit intressant i många flera år innan han kom till Premier League, och då hade du haft förkunskaper där. Men det kanske man inte behöver.
Alltså så här, jag, när man pratar om vad jag tittar på, så får man ändå så här, ha svenskarna som undantag i att de följer man oavsett var de spelar. I alla fall alltså, de som är så uppenbart potentiella liksom, storstjärnor och superstars. Och i fallet Alexander Isak har det ju verkligen varit så att man har förstått att han skulle vara liksom den närmsta vi kom en ny Zlatan på ganska lång tid. Sen betyder verkligen inte det att jag satt och tittade på alla hans ligamatcher när han spelade i Spanien. Men jag hade ju ändå koll på, okej, gjorde han mål idag? Och så vidare.
Jag såg en match med honom i Basken.
Alltså var du på plats?
Ja. Jaha. Derby visade det sig dessutom.
Det var
mot den där klubben som låg intill, Alaves. Eller?
Jo.
Så.
Jo.
Ja, exakt. Där det verkade som att han... men vad heter han, den härliga killen som gick till AIK nu, som är skadad hela tiden? Och jättegammal.
John Guidetti.
Tack.
Var ju där, absolut. Ja.
Jag vet, han kanske spelade...
Men, det var hårt.
Ja, men är han inte det?
Jo, alltså i fotbollsår, absolut. Men han känns som en evig ungdom, John Guidetti. Det var därför det tog tid för mig att koppla. Så här, vem menar du?
Ja, han är inte jättegammal, han är 31 tydligen.
Han är bara 31, ja du ser.
Han känns jättegammal, han känns jättegammal. För att han breakade så tidigt.
Exakt så.
Förlåt, John Guidetti, om du lyssnar. Du är jättevälkommen hit, när du vill.
Ja, du borde bjuda in John Guidetti faktiskt.
Ja, men det har
du
gjort.
Du har försökt, ja.
Ja, anyhow.
Vad var det med honom där?
Han eventuellt så möttes de.
Ja, men det stämmer, ja. I så fall.
Fast jag missade att Guidetti var med.
Okay.
Jag förstår inte riktigt hur det gick till.
Nej, märklig agenda mot John Guidetti hör jag här.
Nej, tvärtom. Det hade varit svinkult. Men jag var så fokuserad på just Alexander
att
Isak.
Se
och han
Alexander
var så
Isak.
Fruktansvärt
ja,
blek.
Han är lite ojämn tyvärr. Mm. Men nej, det är inget problem för mig att jag inte har ett ännu bredare fotbollsintresse. För vet du vad? Det finns så många andra som har det och som jag typ aldrig kommer kunna komma i kapp. Och som jag var inne på, jag har alltid sett liksom, mitt intåg i den här fotbollsmedievärlden som befogat just för att jag inte är liksom en av alla andra nördar, för de finns det tillräckligt många av och de som sagt kommer alltid kunna mycket mycket mer än vad jag kan. Jag tycker att jag kommer in med andra saker istället, så nej, det där är inget som jag ligger liksom samlas på nätten om. Nej, sen blir man ju smart, alltså så här, det handlar ju bara om att lära sig vad man behöver kunna inför varje sändning. Det är ungefär som du. Du visste inte vem jag var för 7 dagar sedan. Liksom. I princip. Du förstår vad jag menar. Ja. Så här, du gör din research. Jag gör min research när det är dags att prata om Alexander Isak. Mm. Kommer inte det märkas att jag inte såg honom så många gånger när han spelade i Real Sociedad?
Nej. Om du inte hade berättat det i Värvet.
Ja, exakt. Mm.
Men då kanske vi kan prata om det redan nu. Hur det liksom... Ja, nu kanske det är mina fördomar som får blomma ut här i den här frågan.
Det är en annan podd.
Just det.
Ja.
Som jag hade glädje av när jag researchade det. Ja. Nej, men min tanke är att om man då är lite ung, om man är tjej och sen så ska man då kliva in i en sån liksom mansdominerad värld som en fotbollsstudio med Premier League dessutom, som ju antar jag har, alltså där det finns liksom alla som tittar är expert. Så att
ja,
säga.
Så är det.
Hur såg inkorgen ut de där första liksom, månaderna, veckorna?
Ja, hur såg den nu? Det var ett tag sedan nu. Det har gått ett par år. Mm. Men som jag vill minnas det så var den inte alltid jättetrevlig. Men att den också var överraskande generös. Så brukar jag säga till alla som frågar. Mm. För att jag vill inte spela ner att man får skit. Men jag vill inte heller typ helt och hållet vara med och sprida liksom myten om att det är det värsta man kan vara med om.
Det är jättebra ifall du nyanserar.
Ja, nej, alltså jag säger alltid att jag blir förvånad över hur många snälla meddelanden man får. Det kanske låter som skryt nu, men det var inte det, utan det var verkligen folk som var som jag tror faktiskt, och nu pratar jag om främlingar verkligen, som kanske själva tänkte som du, att här, hon kommer få mycket hat och hon kommer få mycket kritik och hon kommer få mycket skit. Kanske ska jag liksom kompensera genom att säga någonting snällt istället. Så det var mycket av det elaka, men det var mycket mer av det snälla. Mm. Och sen är det som alltid, som alla säger, och det är verkligen omöjligt att typ värja sig mot att man minns det dåliga mycket, mycket mer än vad man minns det snälla, tyvärr. Men jag var beredd på det. Mm. Alltså jag var jätte beredd på att när jag tackade ja till jobbet så visste jag att inledningsvis så kommer jag behöva utstå en period när folk kommer tycka att jag är skitdålig och när jag liksom befinner mig i ett sammanhang där just den här gruppen som tittar är väldigt röststarka på sociala medier framförallt. Jag minns att det jag blev förvånad över var hur många det var som faktiskt skrev direkt till mig, alltså i ett DM med sitt namn och med sin profil. Det var jag inte riktigt lika beredd på. Jag var mer beredd på, du vet, Twitter-troll, anonyma meddelanden. Men folk som liksom rakt upp och ner stod för att de skrev ganska grova saker, det var mer överraskande.
Var det polisanmälningsläge?
Nej, det Nej. Var aldrig på den nivån. Okay. Det var lite, du vet, tjuvbusringningar eller vad man nu ska tro att det var, men liksom sent på nätter och sådär. Men jag var ganska snabb med att bara plocka bort mig själv från hitta.se och sådär. Och då upphörde det faktiskt. Nej, det var aldrig någonting så pass grovt. Jag gjorde ju faktiskt också den här grejen i början just till människor som det fanns ett namn och ansikte på när de skrev till mig, att jag kunde svara ibland väldigt sakligt. Och 9 gånger av 10 får man ju en ursäkt tillbaka för att folk skäms så mycket och inser, det är som att något klickar för dem då, att just det här var en riktig människa. Mm. Det var inte bara hon på TV jag skrev till. Men jag var också ganska generös i min tolkning av det där, för att jag var inte jättebra när jag var ny. Alltså så enkelt där, och jag visste att jag inte skulle vara jättebra. Det är för mycket begärt att tro att någon ska kunna komma in och vara omedelbart uppskattad och älskad.
Hur var det på rasismfronten? Var det också...
På rasismfronten, inte ett nytt. Nej, det var... Hur var det? Nej, det var inte... Det var mer tjej än... invandrare som störde folk när det gällde de som hörde av sig direkt till mig. När det gällde trollen som jag ändå visste existerade och pågick, och jag var, nu söker jag aldrig på mitt namn längre, men i början gjorde jag det, då var det mycket rasism, absolut, men också väntat. Och så svårt att, alltså, det rinner verkligen av en. För det är bara så här, ja. Det är ett faktum att mina föräldrar inte är födda i Sverige. Mm. Vad är det med det då?
Ja, just det.
Ja, jag har svårt att liksom bli ledsen över en sån sak.
Mm.
Mm. Men rasismen lever och frodas i det här landet. Det kan vi väl konstatera.
Mm. Men jag kan tänka mig det. Nu vet jag ju att du hade, alltså du har ju liksom lite gått den långa vägen, nu är du relativt ung fortfarande, men du hade gjort väldigt många jobb, men du hade ju inte programlett i TV.
Nej.
Liksom.
Nej. Så, och jag tyckte kanske inte själv att det var den bästa idén att som första jobb kastas in i direktsändningar, vilket liksom allt med det som är svinläskigt och mycket som kan gå fel.
Mm.
Men också som sagt för ett av de kanske då största fotbollsprogrammen i Sverige. Men mina chefer tyckte att det var en bra idé. Och vem var jag att säga emot? Så som sagt, jag visste att jag inte skulle vara bra. Och tittar jag tillbaka på de sändningarna så minns jag vad folk tyckte var dåligt. Och jag kan hålla med om det. Men jag visste också att så här, jag måste bara få tid på mig.
Var det stelheten?
Mm. Okay. Jaha, tack, du har också tänkt på det.
Nej,
nej, jag skojar.
Men jag vet att du har pratat om det.
Nej, det var stelheten. Det var lite styltigt prat. Alltså att det lät som att jag läste från ett papper, vilket jag typ gjorde.
Mm.
Och det var bara också, alltså, jag tror att det som var så jävla rädd att säga någonting fel, att man bara tänker på det hela tiden och glömmer bort att typ le och slappna av och skratta. Mm. Det har blivit bättre, tror jag.
Ja.
Jag vill tro det.
Men du, hur... teknisk fråga kanske som ingen bryr sig om eventuellt, men jag ställer den ändå. Hur mycket prompter har du?
Ingen.
Ingen?
Alls, nej.
Allting är på manuskort?
Ja.
Mm. Varför? Går det inte att ha vissa?
Det går inte att ha en prompter i det här programmet.
Okay. Inte för öppningar liksom?
Jo, det skulle gå, men... Det känns som mer jobb för väldigt lite. Utan, jag vågar inte säga hur andra gör, men jag tror faktiskt inte att någon som gör liksom ett studioprogram live inom fotboll använder prompter.
Nej, just det.
Det är skillnad om man sitter och läser upp sportnyheterna. Då har man det ju definitivt. Men det går liksom inte, för att det ska inte heller vara... Alltså nu, jag jobbar jättemycket med manus, men jag vet också att många inte gör det, utan bara jobbar med stödord och liksom känsla mer.
Du skriver ordagrant.
Jag skriver ordagrant, men jag pratar ju inte ordagrant. Utan jag skriver ordagrant för att jag vill ha formulerat det jag ska säga vid något tillfälle.
Går du och vankar och lär dig?
Nej, bara de första 10 sekunderna av programmet lär jag mig utan till. Mm. Och efter det är jag helt... Papperna ligger där, jag kan tjuvkika på dem. Mm. Men tittar man på ett program så är det ingen som tror att jag sitter och läser ett manus. För då hade jag behövt sitta och titta ner i bordet. Och det gör jag ju inte. Så det där är bara ett sätt för mig att i mitt huvud på något sätt sortera ungefär vad jag vill få sagt, vilka frågor jag vill hinna få ställa och få med. Men vi skulle aldrig kunna ha prompter för att de jag sitter med, jag vet aldrig vad de kommer svara på frågorna jag ställer. Ja,
men, dum fråga på så
nej,
sätt kanske,
men det, jag tror många undrar. Och det är väl typ den vanligaste reaktionen man får. Så här, va? Pratar ni bara? För det är nog ändå ganska ovanligt i liksom, tv i stort att man inte har någonting att falla tillbaka på.
Men sen har väl även de gjort sina anteckningar så att säga, alltså kring vad de ska säga. Så
verkligen.
Att det inte är helt wingat.
Inte helt taget ur luften. Nej, vi gör vår research.
Du, vad behöver du för att göra en bra sändning? Det är dumt formulerad
fråga.
Jag
överförbereder mig jättemycket. Ja, jättemycket. Alltså jag, som sagt, jag har det där manuset. Och jag har kanske, för varje ämne vi ska ta upp så kanske jag har dubbelt så många frågor nedskrivna som faktiskt ställs. Men bara för att kunna ha dem liksom som backup. Men också för att det faktiskt tillåter mer flexibilitet i stunden på något sätt. Varför jag jobbar så där är för att jag alltid har tyckt att det är väldigt kul med språk. Alltså jag tävlar mot mig själv i att typ aldrig använda samma ord 2 gånger inom samma halvtimme. Då pratar jag inte om simpla ord som jag och att. Men liksom, ska jag beskriva ett mål så får jag bara göra det på det sättet en gång den här sändningen. Och att inte upprepa frågor. Och för att kunna göra det så måste jag ha liksom gjort noggranna förberedelser. Så det är typ... Ja, en av sakerna som liksom motiverar mig väldigt mycket. Och det kommer väl i grunden från att jag egentligen alltid har tänkt att jag skulle vara en skrivande journalist och inte sitta i tv och prata. Men så jag behöver den ron bara för att få sitta och skriva helt enkelt. Och sen behöver jag framförallt en god natts sömn inför en sändning. För vi sitter där ganska många timmar varje helg. Jag är väl på jobbet. Ja, jag är väl nere i liksom studion i 8 timmar i princip. Sen är vi inte live de 8 timmarna. Men man ska hela tiden vara på alerten.
Men du har ju varit både producent och redaktör för det här också.
Ja.
Har du liksom, bollar du dina manus med de som har efterträtt dig där?
Nej, vi pratade faktiskt lite om det här om dagen. Att vi som är programledare har väldigt stor frihet i hur liksom, vad som faktiskt sägs när kamerorna börjar rulla. Fram tills dess så har producenterna haft jättestort inflytande över vilka ämnen är det som vi faktiskt ska prata om, i vilken ordning ska vi göra det här. Har liksom satt körschemat som det kallas. Men sen får jag det körschemat i handen och ska som sagt få väldigt, väldigt stor frihet i hur det faktiskt blir det som sägs i studion. Men vi har diskuterat att det kanske vore bra om de ibland kom in och hade lite synpunkter om det. För jag brukar alltid säga att man är aldrig facit själv. Det är alltid bättre med 2 par ögon på en sak än bara en. Men det handlar mycket om bara så här praktiskt tid och när man hinner. Och att vi alla är så olika. Jag gillar ju till exempel att sitta och skriva mitt program. Om jag ska sända en söndag så gillar jag att sitta på lördag kväll i princip. Samtidigt som det rullar någon match på tvn, för då är jag i rätt liksom, sinnesstämning för det. Plus att det är så pass nära i tid att jag inte kommer glömma bort det. Och det, jag förväntar mig liksom inte att en producent ska vara tillgänglig en lördag kväll. Bara för att jag valde att skriva då istället för på fredag eftermiddag som kanske hade varit vettigare.
Jag har tänkt samma, alltså jag har försökt liksom få in mina producenters liksom ögon på mina frågebatterier, men de blir ju alltid klara liksom 7 minuter i gäst.
Ja.
Alltså, och då vad ska
nej.
Då bygger det på att de är online.
Ja, men exakt. Och jag vet inte. Plus att jag är väldigt så Jag tycker det är så privat med det jag förbereder. Ja, det jag tycker att det är skitjobbigt att ens visa upp ett frågebatteri, vilket är så töntigt. För det är verkligen bara, ja, men om jag ska åka iväg och göra en intervju med någon, vilket jag ju också gör i min yrkesroll.
Vi ska prata om det.
Ja, så tycker jag typ att det kan vara, ja, men lite plågsamt nästan att någon ska se över det. Och jag vet inte varför, för att det är någonting med att jag just tror jag också formulerar mig så som jag pratar. Och det känns så intimt på något sätt att låta andra titta på det. Och ibland liksom just mitt manus, så, ja, om jag, det är något skit med skrivaren och så ber min producent, kan du skriva ut det istället? Så vet jag att han kanske har tjuvkikat lite på det som står där. Och det är så dumt, för han kommer ju få höra det i direktsändning en halvtimme senare. Men i den stunden så mår jag jättedåligt av tanken på att han har liksom sett vad jag har förberett. Men för min del tror jag att det handlar om, man går ju in i en roll när man ställer sig i studion som ju är lite programledaren. Man börjar prata med en annan röst. Och det är typ det pinsammaste jag kan tänka mig egentligen, att man gör det fast man måste. Och det är som att det syns på de där papperna. Min programledarröst ser han. Och vi är ganska bra, vi är goda vänner utanför studion också, så det blir någonting i det där. Jag övertänker verkligen på det.
Ja, men jag relaterar till det verkligen. Du, apropå då, vi tar det nu. De intervjuer som du gör, alltså de bandade intervjuer du gör med liksom, ja, tränare, spelare och så vidare. Finns det en regelbundenhet i det, eller är det liksom helt random när du får dem där?
Ja, nej. Det fanns en hyfsad regelbundenhet i det för några år sedan, som bara kom sig ur ambition i att vi som liksom program bestämde oss för att vi vill gärna ha typ ett stort namn varannan vecka till exempel. Jag minns liksom inte. Men allt det där liksom kastades som kull under pandemin när vi inte riktigt kunde åka iväg och göra sådana intervjuer längre. Så nu finns det verkligen ingen regelbundhet i det, utan när det dyker upp en möjlighet och ett stort namn så får jag ofta frågan, vill du, kan du, orkar du? Du måste inte. Mm. Ungefär så. Och sen finns det ingen regelbundenhet heller i när de erbjudandena faktiskt dyker upp. Alltså inte från vår sida, utan när fotbollsklubbarna ger oss möjligheten att träffa stolarna.
Men ligger det liksom en förfrågan och skvalpar på Håland så att säga?
Ja, nej, det funkar inte riktigt så. Vi som då är rättighetsinnehavare till Premier League tillsammans med, vad kan det vara, 60 andra tv-bolag i hela världen får varje vecka i princip erbjudanden om en spelare från varje klubb, och så får man internt konkurrera om, och så kanske 4 av de 60 tv-bolagen får en slott med honom. Okay. Så får man konkurrera om den.
Och hur många minuter är det?
Det är 10 minuter.
Ah, okay.
Så jag tror att det var det också som har gjort lite grann att jag inte längre brinner lika starkt för att åka iväg och göra de där intervjuerna. Det var häftigt, det var alltid kul. Jag kunde triggas av utmaningen att göra något vettigt av 10 minuter, för det är inte så lätt. Men det var också lite så, är det rimligt att jag sätter mig på ett flyg i 2 timmar, en taxi en timme, väntar i 3 timmar på en fotbollsspelare som är sen, får mina 10 minuter exakt och sen samma resa hem igen. Liksom.
Det är inte så ibland att det är så här, nej tyvärr, det blir bara 7.
Jo, ja, det har också hänt. Mm. Absolut. Och det är liksom, man har knappt ställt sin första fråga, så är det ett finger i ryggen på en presschef som liksom hetsar en att det är dags att börja runda redan. Mm. Jag vet inte. Jag tycker ju att de långa mötena är roliga och intressanta. Så jag blev lite less på förutsättningarna under en period. Mm.
Apropå att visa sina manus, är de också tvättade dina frågor och sådär?
Lite grann. Ja. Det där är alltid så, man har hittat tricks för att försöka komma runt det. Men
att inte ställa de frågorna?
Nej, men att vara lite vag i att så här, jag behöver ju sällan skriva ut mina frågor exakt så som jag har tänkt formulera dem, utan de kan mer fråga så här, vilka ämnen, vilka teman tänkte ni komma in på i den här intervjun? Mm.
Och då kan man ju skriver vara, du då Saudi på Alexander Isak,
så blir det problem.
Blir det inget.
Nej. Är ibland är det en förhandling. Ibland kan de säga så här, vi förstår att ni måste fråga om det här. Räcker om ni ställer en fråga om det? Ja, att man får liksom, det är ett givande och tagande. Men ja, det där har varit skitjobbigt. För jag hatar att liksom tumma på integriteten på det sättet. Men har också behövt så här förlika mig med att vad är alternativet? Att vi inte gör en intervju alls. Vilka förlorar på det? Ja, men jag vill ändå tro att tittarna förlorar någonting på att vi liksom alltid då princip själv ska säga nej om vi inte exakt får bestämma. Och plus att jag börjar bli lite mer, vad ska man säga, tolerant mot det där och förstående när jag själv nu faktiskt ibland får frågan om att göra intervjuer som här. Att så här, nej, vet du vad? Den här 20-åriga fotbollsspelaren kanske inte måste svara på alla frågor just jag vill ställa. Jag tycker inte att man kan begära eller förvänta sig det alltid. Men det beror ju på vad det handlar om såklart. Om det handlar om det här stora Saudi kontra så här, varför blev du ledsen när du inte blev uttagen till landslaget? Alltså det är ju lite olika saker såklart.
Ja.
Men det är knepigt det där, hur mycket man ska kompromissa för att faktiskt få någonting som utåt sett för tittarna ser väldigt bra och exklusivt och häftigt ut. Ja.
Det ska ju gudarna veta att det här manuset som jag sitter och läser mina frågor från, det har ju du gått igenom med din precis många vänner.
Verkligen.
Men jag blev ju kanske då lite avundsjuk på det faktum att du fick en halvtimme med Zlatan för inte så jävla länge sedan. Det är ett år sedan typ.
Ja, det var faktiskt oväntat för mig att få den möjligheten. Jag hade förlikat mig med tanken på att det tåget hade gått för att jag var liksom lite för ung när han först kom fram. Och sen var jag för lågt i rang just då när Viaplay på ganska regelbunden basis faktiskt fick intervjuer med Zlatan. Han var i Manchester United. Min bror fick jag skicka dit flera gånger och var väldigt avundsjuk på det. Men sen så stod stjärnorna rätt till slut för ett år sedan när han var tillbaka i landslaget. Och där är de alltid lite mer generösa med hur mycket tid man faktiskt får med spelarna.
Har inte jag märkt så mycket kan jag säga.
Nej, men för oss då som har betalat mycket, mycket pengar för att få visa deras matcher. Det finns ett samband mellan de där två sakerna. Ja, men det var, jag tycker alltid det här är svårt att prata om, för det låter som att man blir ett fan eller som att man liksom, jag vet inte gick in i det neutral på något sätt, men det är väl bara ett faktum att vissa människor har man haft på någon sorts bucket list över att få intervjua, och han var en av dem och jag trodde faktiskt inte att det skulle bli av, så det var... Det var coolt.
Ja, det förstår
det
jag.
Var coolt.
Ja. Varför gick det så bra då? För det gick ju bra. Han gillade ju det. Det kände man ju.
Ja, det kände jag också. Eller gillade mig, men det blev ett bra samtal kände jag.
Jo, men han gillade dig. Alltså man märker väldigt tydligt när han inte gillar någon.
Nej, visst. Absolut. Men han har sina dagar. Alltså på en dålig dag hade han också faktiskt kunnat ogilla mig, tror jag. Jag tror inte alltid att det handlar så mycket om personen på andra sidan, utan att det kan handla ganska mycket om vad är han på för humör idag. Hur mår du då?
Bra.
Om vi ska fråga det.
Tack, bra. Väldigt bra.
Pratar ju lite om att du vill fortsätta för att du vill kontrollera och styra själv när fotbollskarriären ska tas ut för din del. Hur känns det samtidigt att veta att en vridning eller en tackling, något som bara går en millimeter fel, faktiskt kan avsluta
Nej,
det åt
så
dig?
Får du inte tänka.
Tänker du någonting?
Nej, du får inte tänka, nej, du får inte prata om
okay.
det. Nej, nej.
Om jag liksom ska berömma mig själv så tror jag att en av mina största styrkor i de här sammanhangen med liksom några av de största fotbollsstjärnorna och tränarna i världen är att jag inte blir nervös och att jag faktiskt kan se att det bara är människor. Och med Zlatan kände jag verkligen så att så här, men gud, han är ju som alla killar jag gick i högstadiet med. Jag kanske har en fördel där i att vi typ har liknande bakgrund, är liksom uppvuxna i samma typer av områden, även om jag inte är från Malmö, men liksom, och samma jargong. Alltså att det är bara, jag har hanterat sådana killar liksom hela mitt liv, så det fanns inget läskigt i det för mig. Men jag kan förstå att det kan vara svårare för en liksom 40-årig man från Småland, inte vet jag. Och att jag tror faktiskt också att han är lite mer generös mot mig i ett sånt läge. Jag brukar säga det att jag tror att man ibland, många tror att så här, ja, ser de inte ner på en för att ni tjejer, alltså ni kan inget om fotboll. Och det finns några gubbar som har liksom mer eller mindre uttalat den åsikten. Men jag tror att man har en fördel att ingen förväntar sig att man ska kunna saker eller vara insatt och påläst. Så de släpper lite på garden liksom när man kommer in som ung tjej i det läget.
Men samtidigt så tänker jag att du ställde ju, det var ju det som jag fick se i alla fall som tittare. Det var ju väldigt, alltså det var 100% mjuka frågor. Mm. Alltså det kändes in, eller hade du, var det bortklippt att du liksom så att säga visade att du, alltså som, jag vet inte om det här går att översätta, men jag brukar kanske ibland lägga in en liten passus tidigt i mina intervjuer så att folk ska förstå att jag har gjort min hemläxa.
Ja, jag fattar. När jag intervjuade Zlatan så var ju det här under veckan då han hade fått stenhård kritik för uttalanden han hade gjort.
Ja, just det.
10 poäng och så vidare.
Zlatan, du besökte ju Qatar under VM. Vad tycker du om landet och vad tycker du om mästerskapet som arrangerades där?
Fantastiskt. Organisationen, 10 poäng. Upplevelsen, 10 poäng. Matchen, 10 poäng.
Och det pratade vi om. Det ställde jag frågor om.
Ja, det är sant. Mm.
Så nej, jag tycker inte att jag bara ställde mjuka frågor. Sen vet jag inte vilka klipp som finns kvar ute på internet. Det ska så.
Jag såg nog, precis. Jag såg säkert en klipp. Och nu när du säger det, då har du helt rätt i. Men det jag tog med mig var när du pratar om liksom, det var väl då kanske som smärtpunkten var för mig som tittare också. Alltså just så här, att det är, när det är några millimeter fel så är allting över.
Ja, precis. Nej, men, och det var väl liksom lyxen med att få en halvtimme att man faktiskt kunde hinna liksom gräva i mycket. Men jag vet inte hur jag ska förklara det mer. Alltså, så här, jag hade ju förberett en intervju. Det är mer press såklart. När de säger så här, du får en halvtimme med Zlatan. Då vet ju jag också att det här ska bli bra. Det här måste bli bra. Eller det måste inte bli det. Men alla vet ju också att han kan vara skitsvår. Men för mig kände jag bara så här, det här, blir inte det här bra så kommer jag bli jättebesviken på mig själv. Så det var en stor press i det där. Och jag bollade faktiskt, där bollade jag mycket mer med liksom folk vars åsikt jag värderar. Mer än vad jag brukar göra. Så jag trodde nog kanske att jag skulle gå in i rummet och vara väldigt så saklig och bara okej, det här är det jag måste få hinna fråga under intervjun. Men när vi väl satt där så bara kände jag att så här, nej, nu flyter det på här som ett samtal mer än som en intervju, och då är det bättre att jag typ stannar kvar i det än att försöka liksom gå tillbaka till liksom det formella på något sätt. Och det funkade den gången. Men jag vet aldrig, det är skitläskigt. Du vet, jag minns att jag sen var intervjun klar och så hörde jag av mig till min producent och var så här, jag tror inte det här kommer gå att använda. Det är alltid min känsla efter en intervju. Jag tror inte det här blir någonting. Jag kan säga så här, som, liksom, vi hade bra snack, men jag vet inte om det blev innehåll av det.
Det kändes inte som en intervju.
Nej, exakt. Och ibland kan jag tänka att jag nästan går bort mig i att jag tycker att det är så härligt att det slutar kännas som en intervju. Men det ska ju bli en intervju i slutändan. Men, och det är så sjukt, för sen när jag väl tittar tillbaka på det i efterhand så bara, just det blev något den här gången också. Men att jag aldrig känner mig trygg i det, utan att jag har maximal ångest efter varje intervju jag gör. Förlåt, det var ett långt och flummigt svar.
Och jag kan relatera. Första två åren skrev jag alltid i ämnesraden, se om du kan rädda den här skiten.
Ja, men jag börjar redan nu känna att den här intervjun är i farozonen. Nej. För din del. Jag tycker inte att jag har... Jag har varit för flummig i mina svar.
Vi måste,
jag känner att vi gemensamt måste leda in den på en tydligare linje på något sätt.
Ja, jag fattar. Ja, men vi kanske kommer dit. Mm. Men du sa förut att Zlatan var på din bucket list. Vilka fler har du där då?
Men det är hemskt att det inte är så många kvar nu. Att jag faktiskt har lyckats så här, bocka av inom fotbollsvärlden de allra största typ, just nu i alla fall.
Har du Haaland där eller?
Nej.
Exakt. Har du Arteta?
Nej, men han har faktiskt inte funnits på min än. Alltså så här, han ska göras, men exakt, han känns inte oåtkomlig. Han har jag typ valt bort vid tillfällen. Att här, men en Londonresa finns inte, det går inte just nu.
Det hade inte jag gjort. Alltså, han
känns kärv alltså.
Nu verkar inte du jättenyfiken på hur mitt fotbollsintresse
ser ut. Nej, men jag trodde inte att det existerade.
Men det börjar och slutar med Mikel Arteta.
Okej. Okay. Mm. Hur blir det så?
Man tittar på den här fantastiska tv-serien som heter All or Nothing.
Mm. På Amazon.
Och så börjar man med att se den om Arsenal. Mm. Sen så finns det ingen annan men är intresserad av.
Nej, vad intressant.
För att jag älskar honom så mycket. För han har så trubbig karisma. Mm.
Jag tror att vi är rätt lika egentligen i grunden. Men jag tror inte att det skulle bli...
Du och inte Mikael bli... Arteta, ja.
Han känns väldigt envis liksom, och det känns som att vi bara skulle bli arga på varandra under en intervju om jag nu hade liksom frågor jag kände att jag behövde ställa som kanske var åt det kritiska hållet. Men ja, du har valt ett bra tillfälle att börja heja på Mikel Arteta och Arsenal, för det har ju aldrig gått bättre än nu.
Nej, och jag ska säga att jag har hållit på dem i ett par år nu. Men jag bryr mig inte heller. Jag ser att de ligger etta.
Ja, jag fattar.
Nu när du skulle komma hit och kolla det. Men annars så bryr jag mig inte så mycket om det.
Nej, men
jag vet vad som är fint med honom.
Nej.
Jag tror att han fortfarande är ihop med sin high school sweetheart.
Ja, det stämmer nog.
Och hon är gammal klasskompis med min fru.
Va?
Ja.
Hon är ju från Baskien.
Ja.
Din fru?
Ja.
Jaha, det var därför ni var där.
Ja.
Nu plötsligt alla pusselbitar faller på plats. Ja. Otroligt. Eller vad lyxigt att ha en koppling dit. För det är ju en underbar plats på jorden.
Ja, man får säga det. Och det är lite tråkigt då att det... För nu finns det inga svenskar kvar där, va?
Nej, inte just nu faktiskt. Men det där kan gå fort. Jag...
På franska sidan, vi bor ju, Cecilia är ju fransyska. Mm-hmm. Och på franska sidan så tror jag inte... Man måste åka en bit för att hitta bra fotboll, tror jag.
Ja.
Kanske upp till Bordeaux.
Ja, det stämmer nog. Nej, jag har en på min bucketlist som också är från då San Sebastian, som var också gammal lagkamrat med Mikel Arteta. Han heter Xabi Alonso. Han är inte svinkänd, men han är på väg att bli typ den mest eftertraktade fotbollstränaren i hela Europa.
Har varit i Tyskland.
Är i Tyskland just nu.
Tyskland.
Har tidigare varit en väldigt framgångsrik fotbollsspelare i Real Madrid och Liverpool och Bayern München bland annat. Och det var min favoritspelare när jag var liten. Och därför vore det häftigt att få intervjua honom, även om jag lite grann har hamnat i så, vad är det de säger, att man inte ska träffa sina hjältar, att det kan döda någonting starkt.
Gjorde du det med Zlatan?
Men han var aldrig en hjälte på det sättet faktiskt, utan han var mer bara en rolig karaktär som jag hade sett andra journalister ha jätteproblem med och bara kände sig, jag vill slå bossen liksom. Så nej, där var det inte samma sak. Vilka har man mer? Nej, alltså jag tror att så här, jag brukar tänka om jag skulle liksom vilja gå bortom fotbollsvärlden.
Ja, men det var min naturliga följdfråga på det här, för att jag tänker att jag förstår att du liksom, jag menar, du tycker ju om intervjun.
Mm.
Och då kanske man skulle vilja ha liksom Bianca eller Bergfeldts eller Helenius eller Triumfs jobb.
Ja.
Så att säga. Vill man det?
Jag vill det någon gång. Ja. Inte exakt just nu kanske nödvändigtvis. Men jag tänker ju mycket på liksom, vad jag har så många år kvar att jobba.
Vet du hur mycket jag skäms över att jag sa Triumf?
Nej, men det behöver du inte göra.
Ja.
så nej, jag har absolut tänkt att så här, okej, om jag ska ha ett mål som är liksom svåruppnåeligt, vad är kanske det svåraste då att få inom TV i det här landet? Leda Mello, jag vet inte om det är på ena skalan, men en talkshow vore häftigt. Samtidigt vet jag inte om det är rätt format heller för mig, för jag har inte tramset i mig.
Okay.
Och det har ju inte alla dem, men några av dem har det. Mm. Och så här, en talkshow ska ju ändå vara underhållning mer än fördjupning. Så kanske att vi är mer på liksom min sanning än på Carina Bergfeldt.
Just det.
När jag drömmer stort.
Mm.
Ja.
Så SVT, dörren är inte stängd.
Nej, just inga, eller så här, just nu är den det, men vem vet.
Hur länge sitter du fast?
Nej, jag är för alltid, jag är fast anställd.
Ah, okay.
Men vem vet hur länge Viaplay finns, hur länge vad som är, finns kvar av public service inom 10 år. Jag har insett att det inte längre går att planera för långt in i framtiden, för den här branschen är svajig.
Jag fattar. Mm. Mm. Jag har lagt ner mycket tid på research. Det svåraste absolut när det kom till dig, det var ju att hitta en tv-sport där du inte har varit med.
En tv-frågesport?
Ja, exakt. Ja. Sade jag fel? TV-sport.
Ja.
TV-frågesport där du inte har varit med.
Ja, jag vet.
Kan du förklara varför du tackar jag till alla?
Jag måste komma på om det finns någon jag faktiskt inte har varit med i, men jag tror inte. Inte någon som sänds just nu. Sänds fortfarande Vem vet mest? Nej. Det är klart, va?
Jag tror det är borta.
Ja. Varför? För att jag har svårt att säga nej.
Mm.
För att det är jättekul. För att jag alltid har älskat frågesporter och quiz och sällskapsspel. Och för att jag alltid, när man liksom tidigare har suttit i de sammanhangen där man spelar eller sitter och tittar på andra på tv, varit en av dem som sagt det där kan jag, det där hade jag gjort mycket bättre.
Mm.
Och när jag fick frågan därför var tvungen att liksom visa det också. Det hade varit jätte, ingen hade ju vetat det förutom liksom mina närmsta vänner och familj, men de hade påmint mig om att så här, du vågade inte.
Mm.
Och så gjorde jag en och så tyckte jag att det var så kul, så när en annan frågade så tänkte jag, ja, det är väl också kul. Men jag vet inte, jag börjar själv känna att någonstans måste jag dra gränsen för dels bara hur mycket man kan vara i folks ansikten. Man vill liksom inte att de ska tröttna på en innan man ens knappt har liksom hunnit komma igång. Men också för att det tar fan hårt på mina nerver att vara med i de där programmen. Jag tar det inte sansat när det går dåligt liksom och ligger och ältar saker i veckor.
Krypål, kolon. Landskampen, har du varit med där?
När ska det här sändas?
8 mars, eller 8 april typ.
Ja, då har jag precis varit med i Landskampen i P1.
Ja, vad kul. För det tänker jag mig, det märks inte riktigt lika mycket, men det är lika trevligt.
Ja, när jag var med i ett annat, jag spelade in ett annat frågesportsprogram som inte heller har sänds än. Jag var med som en gäst i Muren,
ja, just det.
I SVT som ska sändas senare i vår. Så träffade jag Annika Lantz där och vi pratade just om hur många frågesporter det finns där ute. Och då sa jag just det, att nu har jag nog varit med alla. Och då blev hon ganska generad, för då insåg hon att nej, det är en du inte har varit med i och vi inte fått frågan om. Så blev det. Gotta catch them all.
Verkligen.
Ja.
Mm. Hur går det i Pokémon Go?
Har aldrig faktiskt, nej.
Nej, jag fattar. Chansar bara. Mm. Men sen tänker jag mig också att, nu sa inte du det, men varför du tackar ja? Jag tänker mig att det inte är så jävla dumt att liksom bygga varumärken.
Nej,
att du,
det är klart.
Att du syns.
Alltså, så här, vissa var ju mer självklara att tacka ja till än andra. Alla mot alla var de första som hörde av sig. Och det programmet hade jag liksom tittat på och älskat i år. Så jag blev så glad och förvånad. För då tyckte inte jag... Jag minns att jag sa till dem, och inte för att vara ödmjuk, sa så här, jag är inte tillräckligt känd för att vara med i det här programmet. Och då sa de, ja men vi tycker det. Mm. Och då var jag så här, ja, då kommer inte jag börja liksom käfta emot om det. Count me in. Och det är ju ett faktum att gör man ett program så har ett annat frågesportsprogram ofta av sig. Ett frågesportsprogram kommer sällan ensamt i den här världen.
Som vi brukar säga.
Ja, det var så det funkade. Och då hamnar jag ofta i att så här, vem är jag att säga nej? Just lite med tanke på så här, jag är inte Petra Mede, jag liksom tackar inte nej till saker. Men också för att det är smickrande, för att jag tänker att jag har något att tillföra i sammanhanget, men också för att jag tjänar pengar på det. Alltså det finns massa olika saker. Och för att, och det här vill mina liksom kompisar och kollegor verkligen att jag ska bara stå för och säga, för att jag gillar att synas.
Ja.
Jag hävdar att jag inte gör det, att det inte är det som motiverar mig, men det vore väl tramsigt att påstå att jag inte gillar att synas, för då hade jag ju absolut sagt nej.
Mm.
Men jag gillar som sagt ibland, jag tror att jag övertänker sånt här mer än andra, men jag gillar att placera mig själv i sammanhang där folk inte alltid förväntar sig att någon som ser ut som jag ska vara och där jag ska vara bra. Alltså oavsett om det är ung tjej med invandrarbakgrund i fotbollsstudio, ännu mer ung tjej med invandrarbakgrund i På spåret som faktiskt kan lite grejer. Man kan typ bara överraska och det är rätt nice.
Fint.
Mm. Ja, vet fan.
Ja, men jag tycker det. Det är genomtänkt.
Ja. Lite för mycket kanske.
Men du, apropå saker som är genomtänkta, liksom, nu var du lite på det, men vad tänker du kring din karriär? Vart ska den?
Jag vet inte längre. Alltså, när jag var liten så hade jag en plan hela vägen. Alltså, för tidigt hade jag en plan. Så här.
Okay. Hur såg den ut?
Nej, men den var väldigt tråkig och jag verkligen bockade av den steg för steg. Det var så här, jag ska bli journalist. Kanske jag kom på när jag var 11-12. Och så ska jag då först hitta en gymnasielinje som där jag får behörigheten jag behöver, men där jag inte behöver. Jag behöver inte gå natur, för jag kommer aldrig vilja intressera mig för de ämnena som man tvingas läsa där. Så då valde jag en linje som jag kom in på, och så började jag liksom parallellt hitta ett jobb på lokaltidningen samtidigt som jag gick i gymnasiet för att liksom få in en fot i branschen. Och sen var hela målet hela tiden att börja plugga på JMK på Journalisthögskolan i Stockholm och skaffa mig betygen för att komma in där. Gjorde det, och sen hade jag som plan att börja skriva för DN. Det var liksom, det var det jag ville göra. Men när det var dags att välja praktik under journalistutbildningen, som ändå på något sätt är det första riktiga steget ut i yrkeslivet, så tänkte jag att skriva kan jag och har liksom gjort på en väldigt låg nivå, men så här, det är kanske smartare att bara testa tv istället. Och då gjorde jag det. Jag gjorde min praktik på Kulturnyheterna på SVT. Och efter det insåg jag att det var kul, men nu ska jag nog skriva. Och så fick jag jobb på Sveriges Radio istället. Och så var jag där. Och då insåg jag att det var ett långt sätt att säga att jag insåg till slut att man faktiskt inte kan planera för allting, utan att man bara ska typ tacka ja till jobb när de dyker upp och när de låter roliga och när de låter som något man inte hade tänkt att man skulle göra, för att det är då man typ lär sig som mest och om sig själv. Så jag har slutat planera för vad jag ska göra framöver, för att det också går lite hand i hand med det jag sa, att så här, jag vet inte vad den här branschen är. Alltså, jag kanske är på TikTok om 5 år och leder sportsändningar där. Jag hoppas att det inte blir så. Men realistiskt sett, eller är det en AI-version av mig som är på TikTok? Jag vet inte, det är ju worst case. Men jag känner verkligen att jag har ingen aning. Och jag känner inte ett behov av att fundera på det just nu. Men jag är lite så nojig över att pika för tidigt på något sätt. Alltså, jag har väldigt bra jobb just nu. Om jag tröttnar på det här jobbet någon gång så vet jag inte vad jag skulle kunna gå till som inte skulle kännas på ett sätt som ett steg neråt. Och det kan ju ett steg få vara.
Mm.
Men jag vet inte, det gör mig lite, det skapar lite ångest.
Men det finns väl i alla fall, om du kan tänka dig då att bredda din verksamhet, som sagt då till exempel till en talkshow, då finns det ju ganska många steg åt.
Jo, men jag menar ju inte att jag är där. Alltså, det är ingen som vill ge mig en talkshow just nu. Så mitt mål är väl kanske bara
jag vill det.
Ja, tack. Mitt mål, nej men det är faktiskt mitt mål. Så när jag tänker att vara där jag är, för det är den absolut bästa skolan någonsin. Inte ha en prompter, lära sig att hantera live-situationer och bara bli så bra jag kan bli för att så småningom, kanske någon gång i framtiden, kunna göra något som då anses vara ännu svårare. Liksom.
Watch out, Anna Hedenmo.
Ja, verkligen. Och jag vet inte, jag har inte skrivit för DN än, så jag måste väl bara göra det någon gång så småningom. Mm.
Du, vi var lite på det, men hur mår din arbetsplats?
Jag vet inte. Jag tror nu att den mår bättre än vad den gjorde för ett år sedan. Men jag är inte superinsatt i det där. Eller så här, det jag visste. Jag försöker vara insatt i det, men jag har insett att Jag är bra på mycket, men jag är fan inte bra på ekonomi. Jag läser en årsredovisning och fattar inte riktigt vad alla termer och siffror betyder. Och jag försöker lära mig att googla, men det går inte in i huvudet. Men utifrån det jag har hört så tror jag ändå att vi är någorlunda på benen igen. Inte på samma sätt som vi var innan allt hände, innan det stora raset. Men jag är inte orolig för att Viaplay inte ska finnas om en månad. Och så kanske det var för ett halvår sedan. Och det har många har haft det tufft, många har fått gå. Men vi på sporten har inte varit särskilt hårt drabbade. Och det beror på att sport fortfarande är en så stark produkt i medielandskapet som är. Och det har vi också fått liksom höra. Så vi känner oss ändå rätt trygga i kaoset på något sätt.
Nej, och Premier League, det tror man på till 2028 då?
Det tror man på till 2028. Vi får se om jag är kvar då. Och det säger jag inte som ett hot, utan jag menar verkligen att jag har också lärt mig att man inte sitter säkert på någon stol i den här branschen. Det kan komma in chefer som tycker att nu behöver vi en förändring eller det här skulle någon annan göra bättre. Så jag har lärt mig att man liksom inte själv ska sitta och säga att så här, jag är med hela vägen, för det finns inga garanter för det. Men det är det absolut roligaste jobb jag någonsin har haft, så jag hoppas att jag är kvar då.
Du, blir det Arteta som vinner Premier League i år?
Sannolikt nej, för att det är bara idioter som tippar mot Manchester City. Men om man är romantiker så kan man säga att det blir Arteta som vinner, men det kan också bli Klopp.
Just det,
glöm inte bort det. Det är en ännu finare story i så fall, eftersom han sen lämnar Premier League för gott efter den här säsongen. Men det som är tjusningen med det här är att ingen vet, vilket gör att folk tvingas sätta på tvn varje helg och höra och spekulera om det här. Jag vet inte, jag vet bara att det ska bli väldigt, väldigt kul att följa det ända in i mål.
Då ses vi där i helgen då.
Ja, det gör vi.
Tack för att du kom.
Tack.
Ja, 19 maj är sista ordinarie matchdag för Premier League i år. Fram till dess har du alltså chans att njuta av Jennifers programledarskap i Viaplay-studion. I Värvet 19 heter du mig, Kristoffer Triumf och producent Ninni Westin. Och vi är tillbaka om max en vecka med en ytterst älskvärd gäst. Vi hörs då, hoppas jag. PS, det var Mikel Artetas fru som gick i min frus skola. Inget annat, om det lät så. Tack för idag, hej!
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Kayla Itzinas.
Kayla Itzinas. I'm Kayla Itzinas, and I have been training a global community of women since 2009. I've created a brand new podcast, Sweat Daily, to help you level up your life and reach your health and well-being goals. From fitness tips to food that fuels you, meditation to motivation, we've got you covered. Sweat Daily, the happiest, healthiest, and most confident version of you awaits. Available on Apple Podcasts and wherever you get your podcasts.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.